och välkomna till Reformationspodden. Det här är Elin Henningsson.
Och Thomas Rådehed heter jag.
Ja, och idag har vi med oss en gäst, Pernilla Parenmalm. Välkommen.
Tackar.
Vad roligt.
Ja. Spännande att vara ja. Här och vara med.
Ja,
och vi kyrkoherde i Torshälla församling.
Ja, ser mig bra. Mm.
Ja.
Och har skrivit ett kapitel. Ett avslutande kapitel kan man säga i
precis
boken ja. För Kristi skull.
Mm. Och vi sitter här nu en vad är det för datum? Det är mitten på juni.
Aha.
Typ. Solen skiner och vi Elin och jag landade till Torshälla för första gången i våra liv och upptäckte att det är en jättefin stad.
Mm.
Alltså jag måste säga min bild det var du vet man bara hör namnet så och sen så gör man sig en bild och jag tänkte att det kanske var som jag vet nu ska jag inte säga ett dåligt exempel. Jag menar du vet så här en bensinmatt, en pizzeria och sen några hus och sen ligger kyrkan 2 kilometer utanför själva samhället. Så tänkte jag. Och sen så kommer man hit och så ser man att det är en stad med gator och fin jättevacker bebyggelse.
Jättefina gamla hus, ja. Stenhus. Och
det är ju hjärtat av det gamla Torshälla.
Ja.
Med kyrkan och rådhuset och där man har bevarat en hel del gammal bebyggelse. Det som klarade sig från den stora branden och när man har försökt återskapa det så har man liksom försökt vara rädd om den här gamla okay. miljön.
Ja. Men när brann det då?
Ja, det har brunnit ju flera okay. omgångar kan jag säga. Det är ju så med de här gamla trästäderna och det var också ett stort åskväder som slog ner vårt kyrktorn så det ser ju helt annorlunda ut nu för det var ju en stor spetsig spira.
Ja, det såg vi en bild på.
Ja, vi såg det. Vi var i kyrkan.
Drog ner med buller och bång och klockor och allt. Och sen så fick vi det här lilla trappstegstornet som jag ser lite annorlunda.
Och det är alltså typ sent
1700-1800-tal har vi på de här. Sen är de äldsta delarna av kyrkan, de är längst fram, det är från 1100-talet.
Ja, det här gamla innersta koret.
Ja,
det var. Vi var och letade efter den här gubben med glasögon.
Den är gubben med glasögon.
Ja, jag tror det.
Ja.
Det är Abraham alltså, för det var det jag tänkte fråga. Men det är Albertus Pictor som har målat.
Ja. Yes.
Det är ganska ovanligt med att man avbildas med glasögon i på sådana här kyrkmålningar.
Ja.
Absolut.
Jag har aldrig sett det förut.
Nej.
Det är jag ingen expert.
Och det är ganska mycket humor i det här. Och då kan man ju se att ja, men Abraham hade kanske inte riktigt glasögon på det sättet.
Nej.
Men man kan tänka att ja, men då fattar man att på Pictors tid, ja, men då använder man ju läsglas. För annars hade han väl kanske inte kommit på och avbilda det på det
exakt.
Sättet.
Ja. Nej, det var kul. Han såg ganska förnöjsam ut med sina glasögon.
Mycket. Han gillar läget.
Ja, precis. Alltså Abraham. Nej, för annars när man ser kyrkmålningar så brukar man faktiskt kunna läsa in lite grann samtiden, alltså konstnären samtid i dräkter och det han inte, för det var väl ofta sån här, tänker jag, det han inte visste, det fick fantasin. Ja,
det är ju,
det är ungefär som i den här podden, det vi inte vet det säger vi ändå, och sen låter vi trovärdiga. Så.
Alltid övertygar man någon.
Ja, eller hur? Precis. Ja. Ja, men det är roligt, fin, jättefin kyrka.
Mm.
Ja, och du har varit kyrkoherde här ungefär i 4-5 år. Har du prästgård också? Känns det
så?
Du har det?
Ja, finns här i kyrkan.
Nu ska vi kika på
sen. Vi får kika
på
näsan.
Trycka näsan mot rutan och kika.
Precis, otroligt idylliskt.
Det är det?
Ja.
Härligt, härligt.
Massor med äppelträd. Då kan man koka mos och saft som vi kan använda här i församlingen sen.
Är det stort då?
Ja.
Lagom?
Lagom.
Spatiöst. Ja, som, precis. Ja, vad roligt. Men det är fint. Jag tillhör den fraktionen som tycker att vi ska bevara våra prästgårdar också och inte bara sälja ut allting.
Ja, nu är det ju inte därför vi är här egentligen om man ska försöka hålla någon sorts tråd här.
Nej, fast det är relevant i sammanhanget.
Ja, men absolut.
Ja, mer kanske än man kan tro, men vi kommer inte till det.
Jaha.
Det är väldigt...
Jaha, ja, nu blir jag nyfiken,
berätta nu vad det är vi ska prata om så ska jag berätta varför just det här var en så relevant ingång.
Ja, men verkligen, vad bra. Då blev det ju bättre.
Ja, men vi ska ju prata Luther, förstås. Och vår reformation. Men anledningen till att vi just sitter här med dig, det är ju, det finns ju en speciell anledning. Och det är att du är medförfattare till boken för Kristi skull. Berätta, eller hur?
Ja, hur kommer det sig att du blev tillfrågad att skriva ett kapitel?
Ja, det får man ju egentligen fråga någon annan.
Ja,
Det måste man ställa till den som frågade. Nej, men det jag tror att det beror på att jag har arbetat med Luther innan. Jag har ett påbörjat avhandlingsarbete som jag periodvis har kunnat ägna mycket tid och nu inte alls så särskilt mycket tid. Så det tänker jag spela in. Och sen här skrev jag för ett antal år sedan en pressmötesavhandling för Linköpings stift. Som handlade om I Guds tjänst, heter den. Och den handlade om liturgin efter liturgin. Fortsättningen ute i vår vardagsgudstjänst, som också har en väldigt stark luthersk prägel, förståelsen liksom om vilka vi är i vardagen. Vårt uppdrag som kristna i vårt vardagsliv helt enkelt. Så jag tror att det skulle jag gissa.
Men du, avhandlingen du håller på och jobbar med, vad har den för...
Den handlar om Luthers arbets- och äktenskapsetik. Jaha. Så det är en avhandling inom ämnet etik på Uppsala universitet.
Spännande. Men alltså, kan vi inte börja där? Alltså, just med Luthers äktenskap. Han tog ju en, jag brukar alltid säga en gammal nunna, för det låter ändå mer så där roligt att säga så. Men hon kanske inte var så gammal. Katarina heter så.
Katarina från Bora. Men så gammal blev man ju överhuvudtaget inte på den tiden. Så gammal var hon faktiskt.
Nej, hon var
inte.
Ganska ung kanske när hon träffades.
Egentligen var ju inte han heller så gammal, om vi nu ska vara riktigt petiga. Men det är klart, man åldras kanske fortare på den tiden också.
Så 6 barn hann de få, va?
Men det är svårt att få alla barn att leva till vuxen ålder och leva vidare. Så det var hårda tider.
Hälften dog ungefär, va? Och enligt det som jag, alltså det här är ju sån här tunt lager av förnissa, kunskapsförnissa heter det så. Men alltså, hon ville inte gifta sig, kan det vara så? Hon var inte så jätte, men sen, för det finns ju den här teorin att han gjorde det från början för att hon skulle, alltså ha chans att fortsätta leva. Alltså ha ekonomi och allt det här, eftersom man som utflyttad nunna, eller förrymd nunna, så måste man ju ha, om man inte har en förälder som tog hand om det, så man kunde ju inte gå in till Torshälla ICA och säga, har du jobb? Eller hur?
Nej, framförallt eftersom vi inte har ICA här. Så.
Konsum då?
Ja, men, alltså, vad spännande. Hur ska vi komma tillbaka till tråden efter den här spekulationen?
Jo, men det gör vi, för det är jätte... så här, min poäng är ju nämligen... Alltså, att Luther gifter sig med Katarina av någon slags barmhärtighetshandling. Huruvida det var så eller inte, det säger jag inte, men det är den här, det är den allmänna mytbilden liksom av den här.
Det är din bild.
Ja, inte bara min, utan det är, jag tror att den bilden finns ju där, och om man läser lite Lutherböcker så finns det flera som har. Min poäng är nämligen det att de verkar ha fått ett gott äktenskap.
Ja, men det tror jag faktiskt att de hade. Och det tror jag verkligen att de hade. Jag tror inte att någon av dem egentligen var så supersugna på att gifta sig. De var väldigt upptagna av Luther, av sitt teologiska verk och den reformatoriska rörelse som han hade startat. Och Katarina var väl på sitt vis kanske egentligen, jag tror att de påminner mycket av varandra, det är lite så, kaka söker maka. En begåvad och driftig människa som på ett vis hade fått utlopp för det i klostret och ändå blev för instängd. Så jag tror verkligen att de var ett bra par som drog den här reformatoriska rörelsen tillsammans. Men den romantiska bilden av ett äktenskap som vi många gånger har idag var ju inte riktigt liksom, det går inte riktigt att översätta till den tiden. Det var inte riktigt så man resonerade.
Nej, det var inte kärlek alltid som var själva drivkraften till förhållandet.
Och det var ju sällan man valde själv, utan det var familjerna som såg till liksom att det fanns passande partier. Och om det nu handlade om att man var i något hantverksgrå, eller om det handlade om att det var stora gårdar som skulle slås ihop, eller om man var adelbörd, eller vad det nu var som gällde. Men det är klart att här hade ju de liksom lite halkat vid sidan av, med tanke på att de då hade valt den här vägen in i klostret båda två. Så deras familjer hade väl backat undan lite. Men de fann varandra med någon slags, jag tror att på sätt och vis ändå att det fanns en stor ömsesidighet i detta. Men initialt kanske väldigt mycket ett resonemangsäktenskap. Men läser man från andra håll så kan man se att även hon, hon var ju klar över att det här var ju en del av den reformatoriska rörelsen, att man gifte sig, och att också liksom det hemlivet var ett kall. Uppenbarligen så var hon särskilt skickad liksom att bli reformators hustru. Men hon hade också liksom synpunkter på vem hon skulle gifta sig med. Hon hade egentligen bara två personer som hon överhuvudtaget liksom kunde tänka sig att gifta sig med, var och Luther var den ene. Och så blev det.
Mm.
Och det, jag tänker att det var väldigt mycket ett gemensamt projekt faktiskt.
Som blev lyckat.
Som blev lyckat. Mm. Sen hade de säkert tuffa dagar de också. Det har nog de flesta i sina äktenskap.
Det tror jag. Mm.
Och där, om vi nu kommer tillbaka till det här, varför det var så relevant att börja prata om prästgårdar. Därför att hon drev ju deras hushåll.
Mm.
Och det var ju väldigt mycket mer än bara ett litet gullig stuga.
För de bodde ganska länge i ett före detta kloster va, som de hade fått.
Mm. Mm. Som hade blivit över.
Som hade blivit över. Ja, precis. Ja.
Var det här liksom efter att Luther hade fått gömma sig? Eller?
Ja,
han gömde sig ju hos några vänner och så när han
var exkommunicerad.
Det fortsatte ju att vara. Men det där, alltså det här pågick ju av och till. Det är vissa år och vissa tillfällen som är mer omskrivna. Men det gäller både Luther och Käthe och Melanchthon och övriga reformatorer, att det här var ju liksom som en böljande rörelse som gick fram och tillbaka.
Mm.
Det är ju vi som i efterhand som kan tänka att liksom systematisera och liksom sätta årtal att då var det si och då var det så. Men de levde ju den här osäkerheten och ovissheten hela tiden. Sen hade de ju ett starkt beskydd av Fredrik den vise och så, men ja, livet är skört. Det gäller ju liksom att man håller, försten kan ju bli på dåligt humör eller bli sjuk eller så att, ja.
Hur var det? Luther dog. Han dog före här, Katarina, eller? Vad hände med henne efteråt, vet man?
Ja, hon levde ju inte jättelänge efter det. Det blev väldigt tufft. Han utsåg henne till att bli förmyndare för barnen.
Mm.
För han menade på att hon var bäst skickad till att vara det. Och det är ju helt unikt.
Mm.
Så fungerade det överhuvudtaget inte. Men han skrev det väldigt, han skrev tydligt ut det. Men så rent faktiskt så blev det inte så. Det var hans vilja, han skrev det. Men så såg inte rätten i saxen ut på den tiden. Utan det blev Melanchthon som blev förmyndare. Men det blev tuffa tider.
Mm.
Så är det. Och överhuvudtaget med den här reformatoriska rörelsen. Ja, men den har ju landat och befäst sig. Man kan se de här olika delarna av Tyskland, de här gamla stadsstaterna, hur de har liksom formerat sig antingen enligt katolsk sed eller protestantisk sed. Och det är klart att den här evangeliska lutherska rörelsen har en starkt fäste där. Men det är ju här uppe i Norden som det verkligen tar fart och etablerar sig. Det här var ju liksom en fredad miljö på ett helt annat sätt. Det var här liksom det kunde ta fart och växa.
För att det var ett enat rike så att säga med en kung som bestämde att hela landet Sverige ska vara ett lutherskt rike.
Ja, det är liksom, ja. Och det där, det går ju lite hand i hand och han har ju draghjälp av en rad andra figurer, till exempel Axel Oxenstierna. Andra som liksom genom åren är med och befäster den här ordningen. Det är liksom inte en mans verk egentligen.
Nej.
Men det är klart att Gustav Vasa eller kung Gösta den första det är ju liksom ett sånt märkes
med start med riksdagen i Västerås 1527. Men som känns som en ekonomisk historia ganska lång tid innan Svenska kyrkan hittar, om man nu säger Svenska kyrkan, det är ju flytande begrepp egentligen, men alltså Uppsala möte och sen under framförallt 1600-talet under den svenska ortodoxin, som då händer det väl saker.
Alltså det är en långdragen historia. Det är klart att det finns rörelser som det hakar i varandra. Det är liksom en rörelse i tiden på något sätt. Saker och ting hakar i varandra. Och sen är det ju inte så att man med en förändring. Kyrkan är ju inte jätteförändringsbenägen. Det hände grejer och på den här tiden hände stora grejer, men det verkligen har liksom landat och blivit en reformerad kyrka, så tar det ju ett par hundra år. Så är det ju.
Ja.
Ska vi göra ett skutt 500 år ungefär framåt i tiden till idag? För att komma in lite på din text också i boken.
Precis.
Eller? För jag tänker, där skriver du ju just det om att Luther redan då behövde ha liksom en dialog med sin samtid, och att reformationen var ju som en vågrörelse, det gick fram och tillbaka. Och att det är ju likadant idag, att kyrkan behöver ju både ha sin stabilitet liksom, men också leva i dialog med sin samtid. Hur tänker du att vi, hur liksom får vi
med oss reformationen idag?
Ja, vilka, liksom? Precis. Och vilka utmaningar står Svenska kyrkan i som Lutherkyrka idag, om man säger
ja,
så.
Ja, så är det.
Ja, men det är någonstans det här spänningsfältet mellan fast och föränderligt. Jag använde när jag skrev den här prästmötesavhandlingen, använde jag bilden av en ellips med två brännpunkter. Och det är liksom det här spänningsfältet. Jag talar hellre om det än att man pratar om att det skulle vara någon dikotomi eller så. För att jag tänker att det händer någonstans i den här rörelsen emellan.
Mm.
Och man kan inte, alltså många gånger handlar det om att ta ett steg i tro. Man kan, man har inte facit det på förhand. Ibland måste man bara prova. Mm. Så är det. Och sen kan det vara jättebra att man inte rusar iväg och gör saker, utan man verkligen, vi har ju ett vågar man prata om handboksarbetet?
Ja, precis.
Ja,
vi har ju ett exempel här. Ja. Liksom. Ja, men kanske är det så det måste vara.
Ja.
Man får inte sluta försöka. Men det är inte självklart att det liksom sätter sig på en gång eller att det lyckas på en gång. Men man måste liksom hålla det här samtalet igång.
Precis, men om man tänker så här att det lutherska arvet idag inom Svenska kyrkan ser ju väldigt olika ut, skulle man kunna säga. När vi satt och pratade med Lars B. Stenström om det, då försökte jag bara, alltså jag försöker spetsa till frågorna lite grann så att det ska bli lite... Men då, det här med till exempel högkyrklighetens relation till Luther var vi inne på. Och det sa vi också i ett av de första avsnitten, att jag har en känsla av att många teologer i Svenska kyrkan idag är ganska dåliga på Luthers teologi.
Som en tunn fernissa som du sa.
Ja, precis. Och då tänker jag att förvalta ett arv då när inte ens teologerna är riktigt klara med vad det handlar om. Jag kanske är helt fel ute att säga så. Det kanske är väldigt taskigt mot våra kollegor att säga att många är dåliga på Luther. Men jag vet inte, vad tycker du?
Ska jag säga det?
Ja, okay. Du ska hålla med eller säga emot, så nej, säger inte.
Ja, nej, men jag upplever att vi har haft lite av en Luther-renässans faktiskt. Sen om det är för Nisse eller inte, det kan väl vara individuellt. Mm. Men det var ju en av orsakerna till att jag överhuvudtaget ägnade mot några fördjupade studier. För det var min upplevelse under mina år som stipendiat i Danmark. Jag insåg att vi kan ju ingenting. Utbildningen i Sverige såg inte ut så när jag läste till präst.
Ja, men vi läste samtidigt ungefär.
Ja, precis.
Och det säger jag också. Man kunde ju ta en till kand utan att ha läst
något. Så bra pejl på överhuvudtaget. Ja, nej, men väldigt lite så. Mm. Och jag tror att det beror på att våra professorer, de hade koll. För det var en del av det. Och de tyckte det var spännande att liksom lyfta blicken och titta framåt. De internaliserade den här kopplingen. Men för oss som var studenter så blev det ju obegripligt. För det var ett jättestort viktigt kunskapspaket som vi saknade. Så vi klarade liksom inte av att relatera.
Så ni får göra som Luther gjorde då. Göra en ny katekes när man utbildar prästerna i Luthers teologi.
Men sen upplever jag ju att det har varit en renässans där som satt igång sen. Så nu tycker jag att man både under utbildningen och under fortbildningen har möjlighet liksom att fördjupa sig. Sen, alla behöver ju liksom inte bli Luther-experter, men jag tror att man har andra förutsättningar ändå att liksom bättre bedöma traditionen och liksom, ja, men vad handlar det om egentligen?
Mm.
Sen är det mycket såna här glada bilder. Jag menar, antingen är den här nidbilden att han bara var sur och arg och trist och vårt dåliga samvete och Luther på axeln på det sättet. Och det andra diket, det är ju bara att han var en glad tjomme som svingade en vägare och så. Jag tänker att sanningen ligger väl väldigt mycket. Det var mycket, mycket hårt och svårt arbete, men absolut. Ibland har vi fastnat på frågan på något vis, var kan vi finna en nådig Gud? Och glömma bort att grejen var ju den att han faktiskt upplevde att han hittade svaret. Liksom. Men det är ju Guds nåd som skänkes oss utan egen förtjänst. Det var ju det som var grejen. Det var ju det som förlöste honom ur den ångest han var på.
Frihet och förändring heter ju ett kapitel.
Ja. Det betyder ju liksom inte att det är ju liksom inte något vaccin som gör att man alltid är så, utan det är mycket...
frihet från bekymmer. Eller så, det är det ju inte.
Nej.
Men är vi för dåliga i kyrkan och prata om nåden och sådär? Jag tänker på en passage i ditt kapitel när du pratar om det här med syndabekännelsen som ligger i gudstjänsten och vi pratar om vilken plats den bäst ska ligga på, eller så den stör så lite som möjligt, skaver så lite som möjligt. Och jag tänker att det, för jag delar den bilden att en del människor upplever syndabekännelsen som något negativt eller man blir tillprattad man kommer in i kyrkan glad men man går ut ledsen för man får höra att man är syndare och behöver förlåtas. Det kanske säger en del om dagens människor i och för sig kan jag tänka.
Lätt kränkta.
Ja, precis. Men det kanske också säger någonting om syndabekännelsen. Den blir ju tung om man glömmer bort nåden, om man glömmer bort förlåtelsen. Så jag tänker att kanske är vi dåliga på då att förmedla vad egentligen det här handlar om.
Ja, och koppla vardag och helg och snacket på kyrkbacken eller om det nu är kyrkkaffet, att man faktiskt för samtalet vidare och att man också hjälper till. Alltså möter människor de är, men också våga prata om gudstjänsten och vad den innehåller, att den faktiskt är en livsstyrning. Man kan vara mer eller mindre benägen att prata om det som är svårt i livet och alla är inte så jätteglada för att dela det, och framförallt inte om vi tittar på våra sociala medier. Twitter kan väl vara rätt bittert, men bortsett från det så är det ju ganska liksom, fina bilder och så.
Ja.
Men jag har hittills aldrig mött någon människa som inte vill bli tagen på allvar också med det som är svårt. Och om man verkligen får sitta ner och komma till tal, så uppskattar också att till kyrkan är man välkommen både när man är glad men också när man är ledsen. Exakt. Man måste inte vara glad och lyckad hela tiden.
Nej.
Man är välkommen ändå.
Ja.
Och vårt jobb är ju liksom att putta upp den där dörren liksom, och släppa in hoppet igen.
Mm.
Lite så.
Så är det. Men om vi backar tillbaka där, vad tycker du är den största utmaningen vi står inför idag som Lutherkyrka?
Oj, ja. Ja, det är en liten nätt fråga.
Eller hur? Mm. Du får 2 minuter på dig.
Ja, tack. Jag vet inte om det är just Luthers kyrka. Jag tror att det förenar oss i våra olika kyrkfamiljer. Men det är ju just verkligen att förmedla hopp.
Mm.
Jag tänker att förmedla hopp.
Mm.
Att ta människor på allvar och förmedla hopp.
Mm.
Jag tänker att det är den stora utmaningen. Sen är jag ganska... Ja, men jag kan nog säga konservativ. Jag älskar högmässan. Sen förstår jag också att man behöver ha andra mötesplatser, att man också kan jobba på annat sätt med gudstjänst och så. Men jag tänker verkligen att det är en livstidning som bär genom århundraden och bär genom ett liv, både när det går uppåt och när det går neråt.
För du skriver ju också det här om att det finns en dubbelhet i individualismen idag, men samtidigt att många söker en gemenskap. Ja.
Precis.
Och där kanske kyrkan behöver liksom visa framfötterna.
Ja, och att vi faktiskt kan erbjuda rum för båda. Det handlar om att vi blir sedda för dem vi är och att vi har en personlig tro. Men att det är också, det är ju igen, den individualism vi har idag, den är ju helt främmande för Luther. Utan man är ju en del av ett större helt.
Mm.
Man kan överhuvud, för honom, man kan inte ens tänka människan utan en gudsrelation. Det är liksom, det finns
det inte på kartan. Självklart.
Ja, och självklart också att vi liksom har en förbundenhet med varann.
Mm.
Så är det ju.
Mm. Precis, och det är där som jag någonstans där som jag tror att en av våra stora utmaningar finns som kyrka idag. Alltså synen på människan.
Mm.
Dels, för vi lever ju i en tid, säger vi ju väldigt ofta, där individen står i centrum och det egna jaget är ledstjärnan på något sätt.
Mm.
Och utanför mitt eget jag så är det, finns det egentligen ingenting som kan vara viktigare. och det står ju, som du precis sa, det står ju en jättekontrast till den värld som Luther levde i. Men så tänker jag också synen på det här med rättfärdiggörelse och hur denna, genom historiens lopp, hur den har förändrats. Alltså, hur mycket kan människan själv bidra med till sin egen frälsning? Och hur mycket kan människan själv liksom öppna upp för det goda och sådär? Och hur viktig blir tron i det här sammanhanget? Eller hur oviktig blir tron i det här sammanhanget? Och där tror jag att Luthers tankar ligger ganska eller väldigt, väldigt långt ifrån hur vanliga människor idag ser på sig själva.
Mm.
Och det är vi tillbaka till syndabekännelsetanken. För det är så lätt att tänka att Luther talar bara om att vi är dåliga, usla skitstövlar allihopa. Och det vill man inte höra. Man vill höra att du är unik, du är fantastisk. Du kan allt. Och det blir en konflikt på något sätt. Och den pedagogiken, att möta dagens människor med den bilden, egna självbilden, det här med att Luther egentligen har en ganska bild av människan som oförmögen att själv ta sig speciellt långt. Vilket jag tycker är, där kan jag vila i det. Där finns det ju, i min bok så är det någonting positivt och skönt.
Precis, inte att du är oförmögen.
Nej, men...
Och då tänker jag just den här spänningen mellan söndagsgudstjänst och vardagsgudstjänsten. För att han menar ju verkligen att vi är kallade och att vi blir tagna i anspråk. Mm. Så det handlar ju inte alls om att vi inte alltså, låt alla goda krafter samverka. Mm. Där kommer vi in på det här med kallelsen och etiken. Mm. Och att han verkligen myndiggör människor. Så det spelar ju rätt in i det här behovet av att bli sedd. Liksom, för att, jag menar, wow, du har någonting att bidra med. Mm. Du är du och det är fantastiskt och vi behöver dig här. Och samtidigt så tänker jag, men det kopplas ju just från frälsningen. Mm. Det betyder ju inte att man inte är sedd och att man inte finns en uppgift för att göra det.
Ja, ja, absolut.
Tänker jag. Sen, för det andra diket, och det är väl där som man kanske behöver lära känna varandra lite mer innan man är beredd att liksom lätta på den där förlåten och erkänna att också den stora ensamhet som finns idag. Ja. Och det är klart att det är en följd av den här rörelsen som vi har haft i vårt... Jag tror att vi har världens största andel av ensamhushåll till exempel.
Sorry.
Och en otrolig längtan efter gemenskap. Där man också kan välja gemenskap. Och man kan välja att ge avkall på sina personliga preferenser. Därför att man ser att här finns någonting som är större. Och ett sammanhang som betyder mer. Och där är väl som du säger, att där gäller det att kliva fram. Att vi kan faktiskt möta i båda de här ändarna. Att människor verkligen får bli sedda för det de är och får vara viktiga och betydelsefulla, och samtidigt så erbjuder vi ett sammanhang där man råder bo på ensamhet faktiskt. Och överhuvudtaget tänker jag också, det är inte heller unikt just för svenska kyrkan eller lutherska kyrkan, men det tänker jag många gånger när man hör om hur stressade människor är, just det här med liksom att med morgonbön, aftonbön, att man liksom får en struktur på dagen, att man får lämna ifrån sig. Även om det inte är regelrätta synder det handlar om, så det är liksom, allt blir inte som man har tänkt. Och just för att få sova, liksom sova i det, och att få be sin aftonbön och tänka att men nu lämnar jag det här. Och likadant det här med att faktiskt det kan finnas en enorm välsignelse även i den tråkigaste gudstjänst. Jag vill bara att gå dit och liksom ha den här fredade stunden och sitta ner. Fantastiskt. Och så liksom låta Guds ord verka. Inte göra så mycket. Så det finns ju liksom en rytm i dagen och i veckan som jag tror skulle vara väldigt välgörande. Alltså ren friskvård. Mm. Så.
Mm. Ja, men så är det ju. Jag var inne på det i vår andra podd och pratade om likheter och skillnader mellan det som idag, som inte jag kan någonting om, men det här hela begreppet mindfulness och hur många söker det och hur det känns som en ganska stor rörelse, jag vet inte, men det känns i alla fall som så om man läser medier och sådär att det får ganska mycket uppmärksamhet. Men skrapar man lite på det, vad det handlar om, och tittar man och lyfter fram det som vi står i, så kan man ju se massa kopplingar, även fast det kanske börjar väg åt olika håll, men det handlar om att vi söker stillheten och vi söker Gud. Mm. Och vi känner samhörighet i det. Ja, utan att fördjupa mig i mindfulness nu som att det kan, så känns det ändå som att det
spännande finns... Spännande inspel i det här.
Vi sysslar med samma
saker. Ja,
vi sysslar med liknande saker för att det kallas någonting annat.
Ja, men alltså jag tycker... Alltså, poängen är bara... Människor har ett behov av de här stunderna som du pratar om. Mm. Och då är det synd att det är så många inte, allt för många hittar inte till oss idag. Utan de hittar andra alternativ som de tror är bättre. Mm. Fast det tror jag inte
bäst.
Ja.
Nej, men jag tänker ett liv kan ju, det kan hinna gå några varv så att säga. Alltså det kanske ser ut så just nu. Och sen, men jag tänker bara på den här gamla kyrkan som vi började prata om. Som har byggts till i olika delar. Den har rasat och byggt upp igen och den har... Den var fylld av målningar nu och sen kalkades alltihopa över och sen så återupptäckte man sitt arv och såg att man kunde, liksom, när det hade gått tillräckligt lång tid, då kunde man plocka upp de här gamla rötterna från katolsk tid och liksom gifta ihop det med det, liksom den lutherska identiteten och det lutherska arvet och liksom använda de här resurserna. Och så tänker jag att så kan det väl vara, man kanske behöver återupptäcka sin andlighet och då kanske det går via mindfulness eller något och sen kanske man också kan öppna sig för att återupptäcka den kristna tradition som man faktiskt egentligen på något vis ändå har vuxit upp med eller som finns närvarande.
Mm. Många borde hitta in i Torshälla vackra kyrka.
Eller hur?
Ja, men den är jättefin. Den har mycket kvar av sin medeltida karaktär, verkligen. Ja. Det känns som vi ska ska börja avrunda.
Ja, jag tror det.
Men bara en sista fråga. Din avhandling då som vi börjar prata om. När ska du disputera?
När Gud vill och om tiden räcker.
Ja.
Ja, men vi får väl ge det ett par år till kanske. Okay.
Ja. Vi ser fram emot.
Spännande. Men alltså, det handlar om Luthers äktenskapsetik. Så är det så?
Ja, arbets- och äktenskapsetik. Yes.
Mm. Spännande.
Det har jag inte läst någonting om i den här boken än. Så det
Nej, det är något annat.
Vad har du för källor? Alltså,
i den?
Ja. Forskningen.
Jag använder, det är ett närläsning av flera texter runt 1525.
Mm.
Som är lite spännande. För att det är ju så att Luther hinner gå genom ganska många faser.
Mm.
Så att det var ett sätt att avgränsa sig.
Mm.
Så om goda gärningar och en kristen människas frihet är hjärtat till där. Men det är också, han har flera texter om äktenskap till exempel. Mm. Ja, sen plockar du på med lite andra texter, men det är det som är liksom hjärtat i det arbetet.
Ja. Mm. Tidiga, under hans tidiga reformationsår kan man säga.
Spännande. Lycka till med det.
Ja,
och tack så mycket för att du var med idag.
Ja.
Jättekul.
Kul att vara här.
Ja, men det var skojigt.
Tack för att vi fick komma. Och tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen i nästa avsnitt.
Ja, det gör vi.
Ja. Hej då.
Hej då.
Hej då.